Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om årets julklappstips från församlingsfakulteten. Det gäller Bengt Hägglunds båda böcker Arvet från reformationen och Kunskapsteori och metafysik som fram till jul kostar endast 100 kronor styck. För mer information och också om andra böcker till bra erbjudanden, gå in på ffg.se/julklappstips eller titta i julnumret av Hälsning som finns ute på också på vår hemsida. På hemsidan hittar du också information om kommande själavårdsdagen den 11 januari och om vårens kvällsbibelskola som det är möjligt att anmäla sig till. www.ffg.se. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för fjärde söndagen i advent är Lukas 1:30-35. Ängeln Gabriel uppenbarar för jungfru Maria att hon ska föda Messias. Vi inleder med att notera några saker att tänka på vid översättning av texten. Texten finns uppstrukturerad och med understrykningar som handout på vår hemsida under fliken Predikoverkstan. Först då vers 30. Charin para to theo. Prepositionen para kan ha lokativisk betydelse, alltså ange plats eller rum, nåd i Guds närhet. Mer sannolikt är dock att para introducerar det subjekt vars synpunkt är relevant för händelsen med betydelsen. Nåd enligt Guds bedömning eller nåd hos Gud. I vers 32 stöter vi på hypsistos. Det substantiverade adjektivet saknar bestämd artikel och gör så genomgående hos Lukas. När det används i både evangeliet och apostlagärningarna åsyftas alltid Gud och superlativisk betydelse, alltså den högste. Kyrios i samma vers saknar också artikel. Det beror sannolikt på att Kyrios här ersätter Guds namnet JHVH. Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, återger genomgående Guds namnet med Kyrios utan artikel. Vers 34, epei andra ogenosko, betyder ordagrant eftersom en man jag inte känner. Verbet ginosko har sannolikt sin gammaltestamentliga betydelse här att känna i sexuellt avseende. Alltså, jag har ingen man med vilken jag har sexuellt umgänge. I vers 35 saknar pneuma hagion också bestämd artikel. En del utläggare och översättningar, bland annat Bibel 2000, menar därför att det åsyftar Guds skapande och aktiva kraft. Medan det stora flertalet ser en referens till den tredje personen i gudomen, den heliga ande. Grammatiken kan här inte avgöra frågan då namn på Gud eller gudomliga titlar mycket väl kan sakna bestämd artikel så som både hypsisos och kyrios gör i det här avsnittet. Saken måste istället avgöras utifrån Lukas allmänna beskrivning av anden och den stora roll anden spelar i hans dubbelverk. Och då kan man konstatera att Lukas framställer anden både som en person och som en kraft. To genomenon hagion klethesetai hyos theo. To genomenon står i neutrum för att det åsyftar ett underförstått to teknon, barn, eller to brefos, spädbarn. Båda substantiv i neutrum. Här föreligger nu tre olika möjligheter att översätta. Den naturliga översättningen är nog det heliga, underförstått barn, som föds ska kallas Guds son. Översätter man så blir hagion ett attributivt adjektiv till to genomenon. Och så översätts satsen i till exempel King James. Det som då skulle tala emot denna översättning är att hagion står efter substantivet utan att upprepa den bestämda artikeln, vilket är normalfallet när adjektivet är attributivt. Bibel 2000 och Folkbibeln översätter: därför skall det kallas heligt och Guds son. I detta fallet har man participet to genomenon ensamt som subjekt till verbet klethesetai. Hagion fungerar som predikatsfyllnad och hyos theo står i sin tur i opposition till hagion, alltså en närmare beskrivning. Barnet ska kallas heligt i meningen Guds son. Ordföljden här, där verbet åtskiljer helig och son, talar däremot emot denna översättningen. Ett tredje alternativ är att hagion är predikatsfyllnad för en implicit form av verbet vara. Den som föds ska vara helig. Men då blir fortsättningen ganska märklig. Den som föds ska vara helig ska kallas Guds son. Den första satsen följs av en likadan sats, men som till skillnad från den första innehåller ett finit verb. Ja, där är det tre olika översättningsalternativ att välja emellan. Söndagens evangelium är centrum i ett längre avsnitt i Lukas 1 som sträcker sig från vers 26 till och med 38. Det hela det här avsnittet som läses alla tre årgångar på Jungfru Marie bebådelsedag. Verserna 26 till 38, avsnittet som helhet, har formen av en kiasm. Kommande söndags läsning innehåller då själva vändpunkten i kiasmen, nämligen Marias fråga med Gabriels svar hur detta ska ske i vers 34 till 35a. Och dessutom de delar som närmast omger denna i kiasmen, som båda är beskrivningar av Messias. Dels i 31b till 33, att han är son till den högsta och kung över Jakobs hus för evigt. Och dels 35b, att Messias är helig och Guds son. Så som texten ser ut på fjärde söndagen i advent ligger fokus på Messias identitet, vem han är. Så några korta kommentarer till enskilda detaljer i texten. I vers 30 säger ängeln att Maria hevres charin para to theo. Lukas är den enda av de synoptiska evangelisterna som använder substantivet charis. I apostlagärningarna används det genomgående för att beskriva vad Gud gör för sitt folk. Maria har funnit nåd hos Gud. Beskrivningen av den kommande Messias kommer som sagt i två delar separerade av Marias fråga. Den första delen i 31-33 beskriver Jesu framtida uppdrag och ställning med fokus på det konungsliga och davidiska. Den gammaltestamentliga bakgrunden finns här primärt i andra Samuelsboken 7, första krönikeboken 17, men även med inslag ifrån Daniels boks sjunde kapitel. Att Jesus ska regera eistosa Jonas för evigt tillskriver Jesus en helt unik och oöverträffad roll. Och det är de här bibelorden som åsyftas när vi i den nicenska trosbekännelsen bekänner att hans rike inte ska ha någon ände, inte ska ha något slut. Marias fråga i vers 34 har lett till stor diskussion bland bibeltolkare. Med tanke på att Maria är förlovad med Josef verkar det konstigt att hon undrar hur hon ska bli med barn. Josef är ju dessutom av davidisk härkomst, så varför frågar hon egentligen? Här har det givits olika svar. Det har föreslagits att hon skulle ha avgivit ett löfte om att förbli jungfru och inte vill bryta löftet. Men hade det varit fallet borde väl verbet ginosko, känna, stå i futurum. Men här står det i presens. Jag känner inte någon man. Andra menar att Maria känner till profetian i Jesaja 7:14 att jungfrun ska föda, men att Maria själv nu är på väg att gifta sig och därför inte kan vara kvalificerad att vara Messias mor. Avsaknaden av en tydlig anspelning på Jesaja 7 här skulle nog tala emot detta förslag. Åter andra menar att Lukas bara insatt dessa ord utan att ha historisk täckning för dem för att framhäva Marias jungfrudom. En mer trolig och traditionell förklaring är att Maria förstår ängelns löfte så att uppfyllelsen är omedelbart förestående och därför undrar hur hon ska bli gravid. Gabriels svar i vers 35 understryker att Gud själv är direkt involverad i Messias födelse. Versen har en tredelad struktur, vilket framgår i Nestlalands grundtext. Först beskrivs i en synonym parallellism hur konceptionen ska gå till och sedan understryks återigen vem Messias är. Verbet episkiazo, överskugga, som används om den högstes kraft är samma verb som används om Guds härlighetsmoln som vilar på tabernaklet i Gamla testamentet eller Guds närvaro när han beskyddar sitt folk. Hos Lukas används samma verb om molnet på förklaringsberget senare i evangeliet. Konceptionen leder till att Jesus beskrivs som helig, det vill säga åtskild, och Guds son. Guds son kan förvisso vara en konungslig och messiansk titel, men Lukas användning av titeln i evangeliet pekar på en djupare och högre förståelse. Marias son, den kommande Messias, är Guds egen, unike son.